Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi kan väl fatta ett snabbt beslut, va?
Ja.
Tänkte jag skulle prova köttbullarna idag.
Ja,
som är köttbullar utan kött då.
Jaha, ja. Vegobullar.
Ja.
Men då, jag tycker också om det.
Ja, då provar vi det.
Två stycken sådana.
Ja. Det finns ju en bok som heter Outliers. Så kanske,
ja,
jag vet inte om du har läst den.
Jo, men det är ju han Gladwell, va?
Ja, just det.
Malcolm Gladwell.
Ja, just det.
Och där, jag har inte läst den.
Ja, men den handlar ju väldigt mycket om att hamna i rätt flöde. Han pratar i och för sig om att man ska vara rätt född på rätt tid på året och lite sådär grejer.
Ja.
Och liksom, men vad jag läser ut av det där, det är att liksom, vill du bli musiker, ja, men placera dig i ett flöde, placera dig i sammanhang där det existerar musiker och skivbolag och sådana här saker. Och liksom, och det är lite grann det där att universum ger dig någonstans vad du vill ha. Har du ett väldigt starkt intresse, följ den här linjen, så kommer det så småningom.
Ja.
För att du hamnar då i de här flödena. Du drar dig till personer som har de här, kanske musiker då, om man, ja, nu det man vill hålla på med. Ja, men då dras man på det, man hamnar på lite klubbar och träffar andra, ja, musiker och råkar träffa någon gitarrist eller någonting sånt där. Och så vidare. Och det gäller egentligen allting man gör.
Vilket flöde har du sett till att placera dig i då?
Ja, men jag är ju affärsmannaflödet, får man säga så.
Ja.
Liksom jag tycker,
göra business helt enkelt, eller?
Ja, nej, men alltså, just det. Och att det här med bygga bolag och så vidare och driva bolag. Jag får fortfarande fjärilar i magen utav det.
Mm.
Trots att liksom, jag har hållit på länge.
Mm.
Så när jag går upp på morgonen så där, att nu ska vi hitta på de här sakerna, nu ska vi få den här delen att funka. Det är ju alltid ett problem man ska lösa.
Ja.
Och ju fler problem man har, desto bättre är det, höll jag på att säga. Det är, liksom, man löser ju dem allt eftersom på vägen.
Just det.
Och sen när man har kommit igenom då så firar man lite grann. Men det är också, ska man veta, men det kommer ju nästa uppförsbacke snart. Min bakgrund är väl egentligen, jag har läst på Tekniska högskolan, kemiteknik. Sen har jag läst på Handels då, en MBA där. Och sen har jag jobbat utomlands rätt länge. En av mina gamla kompisar som är idag professor inom papper och cellulosa, han kom till mig och frågade om att jag kunde vara med i styrelsen i Renewcell.
Mm.
Så jag började 2018 i styrelsen där. Då handlade det väldigt mycket om att få ihop ägaragenderna, men också att hitta en strategisk riktning för bolaget. Så vi jobbade rätt mycket med strategi i början. När jag tog över bolaget där så hade vi ju anläggningen i Kristinehamn och så vidare.
Men just det, som en liten testanläggning. Va,
ja, precis.
Men det är ju sjukt spännande tycker jag, för att jag har ju haft koll på er under ganska lång tid. För att det har ju skrivits om Renewcell under flera år tillbaka, att det liksom har varit på gång och att det liksom nu den här testanläggningen är upp och snurrar, om man får säga så. Nu har det blivit ju värsta affären här med SCA
ja,
uppe i Hjortviken i Sundsvall och sådär. Så att det känns som att det kommer att hända nu.
Ja, absolut. Och det var ju därför de ville att jag skulle komma med. Jag har ju gjort den här typen av resor tidigare liksom, och byggt bolag. Den här typen av bolag så får man ju inte darra på manschetten, utan det är inte...
Nu gäller det att gasa liksom, eller?
Ja, nej, men alltså, okej, nu tar vi in en... Vi tar in strax över 1 miljard nu i riskkapital och lån och så vidare,
ja,
för att bygga nästa anläggning. Och den där typen av kunskap tror inte jag vi har så mycket av i Sverige tyvärr idag. Utan det är oftast då att man kanske har liksom IT och hela den biten, vilket jag inte kan någonting om. Att bygga en ny app eller bygga en ny fintechbolag eller vad det nu kan vara.
Men så det här är liksom traditionell industri kan man säga på det sättet?
Ja, det är det. Det här är väldigt lik papper- och cellulosaindustri.
Men du, kan inte du berätta lite grann om Renewcell och vad är det som är så revolutionerande med det ni gör?
Rätt enkelt egentligen. Vi gör en dissolvingmassa från 100% återvunnen textil. Dissolvingmassa gör man normalt sett från trä och träd.
Okay.
Men vi gör det från 100% återvunnen bomullstextil. Vilket gör att vi skapar en cirkularitet i textilindustrin och generellt då, men speciellt då för modeindustrin.
Du sa återvunna textilier, bygger det då på att det ska det vara 100% bomull då? Eller kan det vara en blandning av de här textilierna i kläderna? Det
kan vara en blandning. Så att vi tar ju då in bomullskläder. I nästa anläggning kommer vi kunna ta in bomullskläder som håller så låg som 90% bomull. Så vi gör, vi tar in dina gamla jeans, mina gamla jeans och sen så maler vi ner dem och så gör vi då en ny dissolvingmassa utav det.
Och då kan de jeansen ha, de kan ha typ viskos i sig eller elastan eller vad det nu är.
Ja.
Och inte bara bomull.
Inte bara bomull. Viskos och bomull är båda cellulosa-baserade fibrer.
Okay.
Och cellulosa är egentligen polymer.
Så att vi nu är det kemi.
Ja, precis. Jag är hemskt ledsen. Men det är lite
vad
kemi.
Är polymer för någonting?
Ja, precis. Ja, men det är en sån här kedja med massa atomer i, så att säga.
Okay.
Det är en right. Polymer.
Right.
Repeterande enheter av molekyler, så att säga.
Ja, jag förstår.
Ja.
Det är bra. I det här fallet i alla fall.
Ja, precis. Mm. Och cellulosa är ju, som bryts ju ner i naturen. Så både viskos och bomull bryts ju ner i naturen. När det
för cellulosa, nu är jag en rookie på det här. Det är ju det som kommer från träd också, eller hur?
Ja. Mm. Allt grönt runt omkring dig är cellulosa-baserat.
Ja.
Och bomull är cellulosa-baserat, trä är cellulosa-baserat. Så att bomull, då är ju fibern klar redan. Så då tar man ju fibern i de här stora bomullsodlingarna och sen så gör du en tråd utav det. Mm. Och den här tråden gör du då tyg och så vidare utav.
Just det.
När det gäller viskos, då tar du trä och sen så mal du ner det här och sen så gör du en dissolvingmassa och sen så säljer man den då till de viskosbruk och då regenererar den och löser upp den här viskosen eller cellulosan och sen så regenererar den då genom en dysa, så här små små hål.
All right.
Och det kallas därför regenererad cellulosa, viskos.
Men så här väldigt enkelt uttryckt då, så det ni får av textiler, det är liksom mal ni ner eller vad man nu gör.
Mm.
Och sen så utkommer en massa som man sen kan spinna ny tråd av, eller?
Ja, som man sen kan lösa upp och göra viskos utav. Då gör man viskosfiber och den fibern spinner man sen och gör nytt tyg.
Okay.
Så det är det vi gör.
För det har varit ett problem förut, va? Att man inte har kunnat ta textiler som har varit blandade och återvinna dem.
Ja, precis. Det är fortfarande ett visst problem. Och när jag pratar med varumärken så brukar jag säga det att vi också behöver design for circularity.
Mm.
Precis på samma sätt som vi designar glas och burkar och så vidare. Vi försöker ju hålla de här materialen rena så gott det går. De blandar ju inte gärna metall med plast till exempel i burkar och flaskor.
Man tar med
sig
det i designtänket redan från början.
Ja, precis.
Mm. Har man varit dåliga på det inom modeindustrin?
Ja, jag ska inte säga dåliga, men det är inte så man har tänkt. Man har tänkt då att ja, men om jag blandar i hela stan här, då får jag ett par jeans som är stretchiga.
Just det.
Och nu tror jag att vi går ju in nu i en era där textiler och modeindustrin och våra kläder ska cirkuleras.
Ja.
Vi måste göra det. Jag menar, vi är idag 3,7 miljarder människor i medelklass och vi prognostiseras att växa. Alltså medelklassen prognostiseras att växa till 5,4 miljarder människor. Det är en helt fantastisk siffra. Vi har alltså 1,7 miljarder människor som går från fattigdom in i medelklass.
Mm.
Men de vill ju naturligtvis konsumera kläder precis som du och jag.
Mm.
Byta tröjor varje dag och ha flera par byxor. Och en av de första saker du gör när du går från fattigdom till medelklass, det är att klä dig som medelklass. Och även då klä sina barn och sina nära och kära på samma sätt som vi gör.
Mm.
Och vi är ju skyldiga också att se till att de också får klä sig på samma sätt som oss, så att säga. Och hela mänskligheten tror jag behöver kunna klä sig, för att vi kommunicerar väldigt mycket med det sätt vi klär oss på. Vår ambition, det är ju liksom att man ska klä sig, även om man ska klä sig, man kanske inte ska konsumera så mycket kläder som vi gör idag, så ändå så måste vi fortsätta kommunicera, så att säga, klä oss så att vi kommunicerar.
Kommer aldrig att sluta att klä oss helt enkelt?
Nej.
Som kommunikationsmedel?
Nej, precis. Och om vi tror att vi ska göra, att vi ska sluta att göra det, då lyckas vi inte ställa om den miljön, så att säga. Och vi har nu, det här, jag brukar prata om att det här är decade of change. Det här är det årtiondet det måste ske. Vi har pratat om det i 20 år, 30 år. Och politikerna försöker väl att prata om det så gott de kan, men de gör ju inte speciellt mycket, så att säga, rent faktiskt, aktivt. Men de försöker ju. Utan jag tror att det här är upp till bolag som Renewcell, som Climo, som Northvolt. Det är upp till bolagen faktiskt att lösa de här uppgifterna. Och där ser jag att det kommer in en fantastisk, eller jag hoppas och tror att det blir en fantastisk investerarmöjlighet i det här. Mm. Och att vi då får den här sustaintech som jag brukar prata om, att det blir lika hypat som IT.
Mm. Du får inte glömma att äta nu. Smaka på dina köttbullar.
Ja, jag vågar inte. Då smackar
jag. Nej, men det klipper jag bort sen.
Okej, vad bra.
Köttbullar utan kött. Som du säger, det är ju en väldig massa människor som klär sig och som berörs av det här. Men det som ni gör, för hittills har det ju varit en relativt liten anläggning. Det som kommer ske nu uppe i Sundsvall, om jag fattar saken rätt, kommer ju öka kapaciteten enormt. För det är ju extremt mycket kläder vi pratar om. Och det är liksom, det krävs ju ganska stora mängder återvunna textiler för att man ska liksom försöka komma åt det här problemet eller utmaningen.
Mm. Anläggningen i Sundsvall, den kommer då att producera ungefär 60 000 ton. Det innebär att vi behöver då 60 000 eller lite mer, inte jättemycket mer, men ungefär
60 000 ton per år.
Per år, ja. Mm. Lite mer textilier.
In alltså, ja.
In som råvara. Och sen så kanske en 65 70 000 ton.
Men bara för att liksom förstå den här siffran, 60 000 ton, hur mycket är det då?
Tänk dig ett par jeans i ungefär ett halvt kilo.
120 miljoner jeans. hur många jeans konsumerar vi i Sverige liksom, för att hitta någon slags referenspunkt?
Den här, det är ungefär hälften av Sveriges textilbehov.
Hälften av Sveriges textilbehov?
Kommer den anläggningen att göra.
All right.
Mm. Men å andra sidan, i Sverige är vi en halv storstad. Det är en stor anläggning. Men inom papper och cellulosa så är det här en relativt liten anläggning. Så att det här är första då anläggning utav många då som ska komma på plats under det här årtiondet.
All right, så planen är att det ska finnas fler sådana här fabriker som kommer att snurra då framöver? Ja.
Målet då är per 2026 så ska vi då ha 250 000 ton installerat och per 2030 minst 360 000 ton installerat.
Och 360 000 ton, hur mycket motsvarar det om man ska titta på någon slags världsmarknad?
Fibermarknaden, det är jätteliten. Ja. Fibermarknaden, den är idag ungefär 110 miljoner ton. Mm. Växer då med den här ökande medelklassen som vi pratade om till 160 miljoner ton. Så att den ökningen där med 50 miljoner ton, då ska vi då bygga 360 000 ton under den tidsperioden. 360 000 ton på 160 miljoner ton, det är liksom, det är 0,2% av världsmarknaden.
Ja, ja. Men någonstans måste man ju börja.
Det här klarar ju inte Renewcell av självt, utan omställningen av modeindustrin, det måste vi vara flera som jobbar med. Så att vi är egentligen först ut. Men jag hoppas ju...
Är ni först ut i hela världen?
Ja.
Finns det ingen annan... Är den här tekniken unik för Renewcell?
Det finns andra som håller på med liknande saker, men ingen som har som gör 100% återvunnen textil på det sättet som vi gör. Och det andra är då att de som gör 100% återvunnet, de ligger rätt långt efter som vi ser. De har inte ens en pilotanläggning ännu. Och dessutom så pratar de oftast om att de ska göra nya typer av fibrer och sådär. Och det, att göra en ny typ av fiber, det tar jättelång tid för marknaden att acceptera. Så vi har valt ett annat spår. Vi har en produkt som droppar direkt in i existerande värdekedja. Våra kunder behöver inte göra stora förändringar i sin produktionsprocess. Utan De använder dissolvingmassa idag från trä. Mm. Och istället för att göra det då så använder de dissolvingmassa från textilier.
Jag fattar, så det är liksom inte en ny produkt som ska liksom inkorporeras i en existerande struktur.
Nej.
Vad är det du ägnar din energi framförallt åt nu då?
De senaste tiden så har det handlat mycket om kapitalanskaffning. Vi ska ju ta in nu 1 250 000 000.
1 250 000 000 kronor?
Ja. Det är ju för att bygga den här anläggningen. Kostar ju så långt.
Den här uppe i Sundsvall, ja.
Ja. Mm. Fördelen med att lägga oss där är ju att all infrastruktur finns redan. Det finns ånga, det finns el. Både grön ånga, grön el. Det finns bra vatten in. Och det finns också vattenrening och det finns en byggnad och så vidare. Så att det är perfekt för oss.
Ja.
Så att vi kommer spendera pengarna på att få upp processen och utrustning för processen.
Så kommer ni att anställa folk då förstås?
Mm.
Kommer ni att anställa lika många som slutade så att säga på gamla Ortviken?
Nej, det kommer vi inte göra tyvärr. Jag tror att de har varslat om 700 personer där.
Ja.
Och vi behöver ungefär 100 personer i nästa anläggning. Men vi kommer ju, och det är också en anledning till att vi lägger oss där. Att det finns mycket duktig personal som har kört pappersbruk tidigare.
Så det här är någon slags nästa generation industribolag då, som man kan säga?
Jag hoppas det. Men varför ska inte Sverige bli världsledande inom sustaintech? Vi är ett av världens främsta länder inom IT. Men IT kommer inte förändra miljön. Däremot med sustaintech, och där har vi väldigt mycket bra bolag. Vi har entreprenörer, vi har folk som kan och vågar. Vårt problem i Sverige är att när teknikerna väl har utvecklats, då ska du investeras ordentligt med pengar.
Mm.
Och här börjar ju faktiskt, jag ser ett jätteintresse från finansiella sektorn. Vi får ett superintresse då från massor med investerare. Och nästan alla fonder vill ha en, vad som kallas en ESG-profil, det vill säga Environmental, Social and Governance. Och vill ha då en miljöprofil. Och så att man vill vara med och investera. Så att vi ser ett jätteintresse. Så att här tycker man egentligen att myndigheter och politiker borde vara med och stötta.
Mm.
Alltså monetärt. Mm. Inte bara prata, för det är väldigt mycket prat.
Men de har varit positivt inställda till det ni sysslar med, eller?
Ja, men politiker är ju alltid positivt inställda. Men jag skulle vilja se mer action.
Ja.
Alltså riktig action.
Ja. Alltså vad då? I form av pengar eller lån?
Ja,
eller
stöttar man bolagen?
Mm.
Gör något liksom.
Får ni får inte den typen av stöd alls? Eller?
Vi har sökt, jag tror, 10 sådana här stöd. Och det är alltid någonting fel. Vi är för tidiga, vi är för sena. Vi ligger på fel sida. Någon gräns. Du vet. Så när politikerna pratar om de här stöden,
aha,
så är det mera prat och att man då ska försöka skapa sig politiska poäng än att man faktiskt gör något. Den teknologi vi har, den massa som vi producerar, den går ju att använda på massa andra applikationer också.
Inte bara kläder alltså?
Nej, alltså det finns ju då till exempel, vi håller ju på att byta ut plastförpackningar till massa, alltså förpackningar gjorda av massa teknologi. Och här skulle vi också kunna vara med och leverera in till det. Det är bara det att den här textilindustrin och behovet av fiber i den här textilindustrin, den är så enorm. Så vi ska, och jag pratar alltid om fokus, vi ska fokusera här. Och sen kommer upp lite andra affärer runt omkring som vi kan göra med vår massa, så låt oss göra det. Men vi har så oerhört mycket att göra här. Så låt oss bygga de här fabrikerna, se till att vi verkligen skapar en förändring i modeindustrin och gör vad vi kan för att modeindustrin ska bli hållbar.
Mm. Men hur skulle du säga att, hur har liksom den här idén bakom Renewcell, hur har den mottagits av modeindustrin och modevarumärkena?
Vi får samtal från globala varumärken, nya, nästan till varje vecka som vi startar samarbeten.
Ja.
Vi har kontakt med ungefär 100 brands. Vi har ungefär 15 stycken som vi arbetar med tätt.
Ja.
Vi kommer lansera nu här under hösten och våren då, med nya samarbeten hela tiden. Så att modeindustrin, de ser ju att det här behövs. Deras kunder kräver det. Du och jag vill ju klä oss hållbart. Vi som mänsklighet, vi vill ju äta hållbart, vi vill transportera oss hållbart, vi vill bygga hållbart och så vidare. Och vi vill också egentligen klä oss hållbart. Det är bara det att hållbara teknologier för att klä sig finns inte. Ibland så säger folk att bomull är ju ett naturmaterial.
Mm.
Titta på Aralsjön ska du säga.
Mm.
Aralsjön är borta på grund av bomullsodlingarna i Uzbekistan och Kazakstan.
Mm.
Och det var världens fjärde största sötvattenreservoar. Den är bara helt borta. Det betecknas som en av världens största miljökatastrofer. Det är bomull. Och sen är det ju superstora monokulturer, så att du måste ha massor med bekämpningsmedel. Sen har du den andra stora fibern i polyester. Sen är det pumpa upp olja, göra då elastan och polyestrar. Och sen så de här två fibrerna då, både bomull och polyester, det använder vi en gång i värdekedjan. Mm. Och sen så bränner vi det och lägger på deponi. Som mänsklighet så kan vi inte hela tiden ta ur nytt ur jorden. Även om vi odlar det, så måste vi måste skapa cirkularitet. På samma sätt som vi har med glas och burkar och plast, mm, så måste vi också skapa det för textilier. Mm. Och här är det faktiskt att EU har ju nu ratificerat en lag att per 2025 ska alla medlemsstater samla in textilier. På samma sätt som vi samlar in då papper och burkar och plast. Och de textilierna ska heller inte brännas eller läggas på deponi, utan det ska återvinnas. Det är bara det, teknologierna för det saknas.
Just det. Förutom den som ni har då?
Ja, som vi har. Det finns vissa andra då som jag pratade om tidigare. Ja. Men här undrar vi hur det här ska gå då.
Men är inte det ganska bra på det sättet att man också, då sätter man ju krav på att saker och ting måste liksom tas fram och innoveras. Så att det finns ju någon slags krav på det då, eller lite eld i baken på,
ja, verkligen,
industrin.
Ja. Och det är jättebra. Här är ju en sån här roll som politiker kan spela på ett bra sätt. Liksom att, ja men okej, okay, skapa förutsättningar för att vi ska få cirkularitet i vårt samhälle på riktigt. Mm. Att, jag tror inte på att vi ska liksom plocka ut nytt hela tiden. Vare sig mineraler, vare sig trä eller plast eller olja då när det gäller plast eller bomull eller någonting sånt. Utan vi måste då skapa cirkularitet. Pappersindustrin är ett lysande exempel. 30-40 år sedan då sa man att det här med att återvinna papper, det går inte. Fibrerna blir alldeles för korta av vad det var. Mm. Idag återvinns tryckt papper. Ungefär 58% av allt papper återvinns. Mm. Och det är en industri värd 52 miljarder dollar. 520 miljarder är den industrin värd. Mm. Ja, give or take a few då.
Ja.
Det här med sustaintech, det är lönsamt. Och det försöker vi också visa i Renewcell, att det inte bara är hållbart, det är också väldigt lönsamt. För ju fler investerare som kommer in i sustaintech, ju fler entreprenörer vi får in i sustaintech, desto snabbare kan vi göra omställningen. Och som jag sa tidigare, det här är decade of change. Mm. För vi måste få in människor, entreprenörer och människor som...
Men hur snabbt kommer det att gå då, tror du? Om man säger att man blickar 10 år framåt då, hur mycket av våra textilier är återvunna då?
Jag vet faktiskt inte mycket. Nej. Tyvärr. Bara idag så är det 71 miljoner ton plasttextil som skapas varje år. 71 miljoner ton. Så att det här måste ju också återvinnas på ett bra sätt. Jag är normalt sett väldigt optimistisk till att vi som mänsklighet löser våra problem någonstans. Vi är rätt duktiga på det. Men det här tar ju väldigt lång tid att få ordning på då. Ja. Att bygga alla de här anläggningarna och så vidare. Och därför är det så bråttom.
Så det här decade of change, det räcker ju inte på långa vägar. Bara ni är där och försöker skapa förändring.
Nej, det måste vara flera. Inom alla miljösektorer egentligen. Allt sustaintech måste ske under det här årtiondet. Och därför tycker jag det är så viktigt också att vi som är inom sustaintech, vi måste visa att vi inte bara är ett sustaintechbolag, men vi är också ett lönsamt sustaintechbolag. Det är det bästa vi kan göra för miljön. Mm. För om vi kan visa på att vi är lysande stjärnor, kanske blir unicorns och så vidare, då är det fler som vill investera i den här typen av bolag. Fler duktiga människor och entreprenörer som vill gå in i sustaintech och skapa då den här förändringen.
Jag brukar ju ställa samma fråga till alla mina lunchgäster, nämligen vad är din bästa idé?
När det gäller att bygga bolag så gör man det ju inte själv alls, utan det är ett team. Mm. Och att bygga de här teamen och få teamen att prestera handlar om att folk ska vakna upp på morgonen och ha lite fjärilar i magen och tycka äntligen nu får jag gå till jobbet.
Just det.
Och det gäller att skapa den där goda stämningen i bolaget. Och det är ju kulturen i bolaget. Mm. Och det blir, då kommer man tillbaka, det blir som en klyscha då, culture beats strategy every time. Mm. Och jag upplever att det är sant. Så att det jobbar jag väldigt mycket med.
Att sätta den där, eller bygga den där kulturen.
Ja, och sätta den där kulturen nu när vi är små.
Ja.
Och förhoppningsvis få med sig den då. För att rasera en kultur kan man göra rätt snabbt.
Mm.
Men att bygga den, det tar lång tid. Och se människor och att de då ska tycka att ah, men det här är det roligaste som finns.
Ja, för det blir ju följdfrågan då. Vad är tipsen och trixen för att göra det?
Nej, men du ser människor och också ha ett purpose. Mm. Att när du går till jobbet. Men vi ska, jag säger till våra anställda. Vi ska göra modeindustrin hållbar. Det är ett monumentalt arbete att ja. Göra det. Men vi ska göra vad vi kan för att göra modeindustrin hållbar.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.